A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej.
Hej.
Hej. Idag har vi en väldigt speciell gäst.
Mm.
Han är en person som man faktiskt väldigt, väldigt fort blir förälskad i.
Mm.
För han är på riktigt. Han är inte alltid glad, men han är det liksom, när han är glad så känner man det.
Mm.
Han är väldigt kärleksfull emot alla. Jag tror att det är få som inte känner att de är som vän med honom som han får lägga handen på. Han är skicklig. Han är en enormt liksom, han är mångsysslare. Och det låter ju jättetradigt, men han gör allt. Och jag skulle vilja säga att han gör allting som har med konstnärlig kreativitet att göra.
Mm.
Han sitter ju liksom inte och bygger fågelholkar. Det skulle han kunna göra. Men alltså det är det här, han sjunger och han är skådespelare och han är kreatör och han är designer och han inreder kontor. Och han, alltså det är så mycket med honom.
Ja, men det är faktiskt just det där, att kunna vara så många olika saker,
ja,
och att det funkar.
Ja, mm, för det binds ihop med,
exakt,
hans värdegrund.
Mm.
För att i allting han gör så går det igenom.
Mm.
Och han heter... Tada!
Alltså, nu är ni så törnblomstjärlig. Nu måste jag säga som den där thailändska skådespelerskan sa till mig när jag hade berömt henne för att hon var så fantastisk fast hon var amatör. Så här, snälla Kristina och Mia, nu får jag hålla i mig så jag inte blir ballong och flyger iväg.
Men verkligen, det är,
ja, men det är så.
Välkommen hit, Magnus Skogsberg, ska vi säga. Men det är verkligen så att det är, precis som Kristina sa, det är väldigt lätt att känna att man tycker om dig.
Mm.
Jag tror att det är för att du har någon form av... Alltså, för det första är du trygg i dig själv, det känner man. Och så har du en generositet i det. Alltså att du är i dig och vet vad du på något sätt vill ge. Så känns det.
Vad roligt. Jag tror inte det alltid har varit så faktiskt.
Nej,
riktigt ärlig.
Det tror jag inte säkert.
Utan det har nog kommit med åren.
Mm.
Eller inte att jag har velat vara kul att vara med eller inspirerande och så. Det tror jag har haft energi och så. Men, men jag har fått mer kontakt med omvärlden på sista kanske 5-10 åren.
Varför det?
Ingen fucking jävla aning.
Nej, okej.
Okay. Mm.
Oh. Går vi vidare?
Nej, men är det, kanske är mognad ålder.
Mm.
Eller det kanske är I don't give a fucking care about life. På något sätt. Någon slags kickass grej som kom efter 45, 50 kanske.
Mm. Ja, livet blir ju som bekant bättre efter 45 i alla fall. 40-45. Men varför
det har vi bestämt i det här rummet.
Ja, det har vi bestämt i det här rummet. Ja, ja. Men varför... För du och jag har ju jobbat lite grann ihop.
Ja.
Och det var väl... Så, varför du är här egentligen, av en av anledningarna, det är ju för att vi fick 2 eller 3 mejl för ett tag sedan, utspritt. Mm. som är från de som lyssnar. Och där de sa, kan inte ni prata om hur det är när någon som man har nära sig tar livet av sig?
Mm.
Och det här var ju en fråga som jag känner spontant så här, som att man tar upp en kastrull som har stått på en platta och så släpper man den fort för man bränner sig. För att för mig är det, ja, men det är som att gå in i en skog utan karta. Jag vet inte ens alltså, vad jag ska... Jag har ingen aning.
Nej.
Och Mia har en erfarenhet och den har hon skrivit om. Men du har också erfarenhet utav det här. Att du har en närstående som tog sitt liv. Och du jobbar också för Suicide Zero.
Just. Jag var så där för dem.
Ja. Och då så tänkte, då pratade jag med Mia. Ska vi våga? Och hon är bara, vadå vi? Ja, det menar jag. Så att jag tycker det är därför som vi ville ha med dig här. Mm. För att det här är ju också för mig rätt nytt, eftersom förr, och det är inte kanske förr då i perspektivet kanske 2 år sedan, 3 år sedan, så sa man ju att det här kan vi inte prata om. Jag tyckte alltid att det var så konstigt, men det var ju för att man inte ville att det skulle eventuellt bli aktuellt för någon. Eller har jag rätt? Eller har jag fel?
Hur menar du?
Nej, men man när fick du inte säger prata. Man... Eller ja, i media så sa man att den personen har omkommit.
Man trodde att det öppnade dörren.
Ja, var det så?
Till viss del tror jag att det var den hänsynen. Men ännu större tror jag att det har varit väldigt liksom, förknippat med liksom skuld och skam och sådana känslor som gör att man inte vill gå där. Så att det har ju varit jätteviktigt liksom för... Att det inte längre är liksom en hur ska jag säga, det låter jättedumt, men att på något sätt är det liksom så här lite misslyckat fult med någon som har tagit livet av, alltså som har liksom begått, att den börjar nu när fler och fler berättar så släpper den.
Mm.
Så jag tror inte bara att det är för att man inte pratar om det så att inte fler ska liksom vilja också.
Mm,
att det, jag tror inte det är bara den hänsynen, utan några modiga personer, så som du har berättat om din, gör att fler vågar prata och då blir det någonting som liksom, vi får prata om. Men det jag gillar med dig här nu, Kristina, jag vill bara att vi tar och reder ut det innan vi går in och frågar dig massa saker, så tycker jag att det är väldigt... Alltså att just det här tror jag, så som du känner, att så här, ska vi våga? Eller så här, jag vet inte, vad får man fråga, vad får man inte fråga? Jag tror att det är jättebra att faktiskt vi reder ut det, att så här, man får fråga vad man vill.
Allt
får man fråga. Och jag tror att det är just att det enda man behöver förstå är att inget man säger som en person utanför kommer ju kunna göra det förmildrare. Så att så länge man struntar i att det finns inget du kan säga eller göra för Magnus som gör hans upplevelse liksom mildrare, men du kan vara en vän.
Mm.
Och då tror jag att man sänker sin egen, för jag tror att många blir så där nervösa för att de får en ambition.
Mm.
De vill liksom säga rätt sak så att det ska på något sätt bli lite bättre.
Ja.
Fast det går inte. Och om man släpper sin egen ambition så kan man ju bara faktiskt, ibland är det rätta att lyssna. Ibland är det rätta att så här, våga fråga lite mer. För det vet jag, mitt ex som tog livet av sig, hans pappa dog väldigt tidigt. Och vi pratade mycket om det och han sa, för honom då, han var 13 när hans pappa dog. Han sa att det värsta Mia var att alla slutade prata om min pappa som att han aldrig hade funnits.
Exakt.
Så att det kan vara så många saker som är rätt, men så länge man förstår att jag kan inte förmildra utan bara vara en vän, så släpper man sin egen ambition och är mer fokuserad på personen.
Alltså, jag kan väl, när jag var ung, så bodde jag i Göteborg och då jobbade jag på ett postkontor. Jag var postkassörska, faktiskt utbildad postkassörska. Och där fanns det, vi hade jättekul, ett gäng, både tjejer och killar, och bland annat så fanns Eva där. Och Eva, hon var alltid rolig och hon hade liksom en alltså hon hade en sån här garageport mellan tänderna, jätte, jag kommer ihåg, det var en stor glugg och vi skrattade. och hon skrattade. Och hon körde runt mig i så här postvagnar. Och vi letade en dag så luktade det fruktansvärt ifrån postrummet. Och då var det en person som hade skickat en camembertost ifrån Frankrike. Och den började lukta. Så då öppnade vi den. Och vi hade så roligt. Och Eva, hon var lite äldre än mig. Och så kommer polisen en morgon. Vi började alltid 6:30. Och då så kommer polisen tillsammans med våran postmästare och han kommer in i kafferummet där vi sitter och säger att Eva kommer inte tillbaka. Och sen var det locket på. Mm. Sen var det... Det var en kompis där på posten som sa till mig inne på en toalett vad som hade hänt. Att Eva hade hoppat ifrån Älvsborgsbron. Och vad jag känner idag när jag liksom försöker förstå är att vi slutar prata om henne. Vi slutar prata om henne. Mm. Hon var bara, nej, det var ingen som, det var liksom som att där får man inte gå in. Den här dörren är stängd. Hennes skåp, allting bara försvann. Och framförallt så vet vi ju att hon hade ju en man eller en kille, jag minns inte. Och han var ju där ibland. Men vi slutade prata, det var liksom, nej. Mm. Och det kan jag känna idag är så... Jag skulle vilja gå tillbaka liksom och bara göra om det för att sitta och prata. För vi var ju många som blev ändå påverkade även om vi inte stod så nära. Men så att det är liksom det som... Och jag kan fortfarande känna så här, nu rinner det på min rygg för jag är jättenervös. Kan jag få bara vara det? Ja. För att det är ändå så att det är en människa som har... Det är så många frågor.
Ja, men precis. Men jag tänker att... Vi bara börjar och att du får berätta för oss.
Nej, men på din historia så är det ju... Någonting har ju hänt sedan 1972 eller när det är. Att liksom vi pratar
72,
ju om... vi pratar ju om psykisk ohälsa.
Ja, jag vet.
Vi gör
jag
det. Vet. Så att, och så tycker jag också att man glömmer bort någonting praktiskt ibland när någon, om någon tar sitt liv. Att om världen hade varit lite mer medveten om att en människa hade mått dåligt så hade man kanske börjat prata om det snabbare. Men plötsligt kommer ett frågetecken och det frågetecknet kanske tar 3 veckor eller en månad eller 3 månader att reda ut. Så det är ingen som vet. Du vet ju inte om någon har ramlat från en bro eller hoppat från en bro.
Nej.
Eller om de har cyklat fel på sin cykel och hamnat på järnvägsspåret. Så det finns ju det frågetecknet som alla hoppas på. Alla hoppas på att det är en vanlig död eller att det var en olyckshändelse. Och, så här. Och på den tiden så ville man ju tro det. Mm. Alltså man ville det så mycket som man vred till att det blev sanningen.
Mm.
Och där luddade ju till det. Och det är också det som man... Du vill ju inte du kan inte döma någon för något är klart liksom så här. Så idag är man nog lite snabbare för att säga men kanske mådde dåligt, kanske var det självmord lite tidigare. Men här hamnar du ju i en osanning ganska länge som både jag och min ambassadörkollega Mattias Sundeborn mer han än jag kanske fick leva med att man gjorde om självmordet till en hjärtattack. Min pappa var i tågsuicid så det var ju ganska tydligt.
Men berätta där, för då hade du dem, för det handlar om att det var din pappa som tog sitt liv.
Ja.
Berätta om honom.
Min pappa var en jätterolig från början, tokig, påhittig, uppfinnarjockey-typ, självlärd på Hermods brevkurser.
Nej.
Uppfödd i en ganska fattig familj.
Vad hette han?
Han hette Gunnar, Stig Gunnar Skogsberg. Andra runt omkring mig, mina första 10-12 år, levnadsår, upplevde jag honom som glad, tokig, kanske lite farlig. Alltså lite för mycket upptåg. Man drog gärna täcket över huvudet på morgonen för man kände att nu håller han på med ett nytt experiment. Alltså man ska inte klippa upp taggtråden till ängen intill där man bor och göra om den till en golfgrin. För där betar ju bondens lamm och då drar ju de liksom. Så att han hade ju något gränslöst i sig som jag tror kanske har varit en del i att man gör gränslösa saker sen. Men jag har nog lite av hans fantasi och uppfinningsrikedom så där i mig. Så delar av han finns ju väldigt starkt i mig. Sen
Men det var det du sa under de första 10 levnadsåren så upplevde du, sa du det? Upplevde du honom som glad och sprallig och lite tokig?
Glad, sprallig, tokig, kanske lite i sin egen bubbla när det gäller idéer, inte särskilt kommunikativ, utan nu har jag skapat 300 golfgrinar till dig här utanför huset.
Aha.
Men pappa, jag syr ju på en sämsk skinsväst och har flätor i håret och vill bli lik hon i Nine, den där filmen. Alltså, ser du inte?
Nej.
Nej, men här är ju fotboll.
Nej.
Jo, alltså, ja. Jag har ingen aning om man kanske såg en blivande gayperson som han inte, som han också var rädd för.
Ja.
Men han var påhittig och lite farlig.
Hade du syskon?
Jag har en syster som är 3 år yngre.
Ja. Och ni levde med eran mamma och pappa och eller?
Vi levde tillsammans allihop tills jag blev 18. Sen så flyttade jag till Stockholm och min syster var kvar i Malmö. Men han började långsamt gå under, förstår jag ju nu, och det förstod jag lite då också, att han mådde inget bra från 13-14 sådär. Mitt i min pubertet så började han må dåligt.
Mm. Hur flydde han in i olika, något missbruk eller var det liksom, höll han sig undan eller hur märktes det?
Nej, det märktes att han kollapsade över helgerna.
Ja.
Ibland med alkohol och så. Mm. Men att han höll sig liksom fräsch och parfymerad och gick till jobbet de andra veckodagarna. Och sen så hade han en väldigt jobbig arbetskonflikt, tror jag. Alltså att det var någonting på jobbet som var riktigt, riktigt knäppt. Och det, han tillhörde en generation som inte bytte jobb. Mm. Utan man var ju kvar och stod ut och gjorde massa saker.
Tillhörde han också en sån generation som inte pratade om det?
Ingen pratade.
Nej.
Det fanns ingen HR på jobbet.
Nej, jag menar det. Nu är det ju helt...
Efteråt har jag fått reda på att det var 3 män på samma arbetsplats som mådde lika dåligt och alla 3 tog livet av sig i samma arbetsgrupp.
Oh.
Så att det var liksom, det var ju en massa grejer som har dykt upp så här efteråt som gör att jag förstår honom mer.
Mm.
Och att prata om det och inte prata om det, eller att man får kontakt med mig. Alltså man får ju lättare kontakt med en annan person när den har fått kontakt med sig själv. Och det här har varit nog långsamt mognat i mig. Att kunna verbalisera det, att förstå det, att vilja se det, att vilja rota lite grann i det för att fatta bättre. Och det som blev tydligt för några år sedan, det var framförallt min egen tidslinje. Att jag började bli exakt så gammal som han var när han tog sitt liv.
Ja, hur gammal var han då?
Jag tror att han var 56 eller 57. Men det var liksom, jag började närma mig den åldern. Och då kände jag min egen linjal bara ticka mot slutet. Att nu har jag bråttom. Jag visste inte varför jag var så stressad. Men jag hade bråttom typ med allt. Att göra de där 4 karriärerna jag inte har hunnit. Vara lyckligare som jag inte har hunnit. Resa till länder som jag inte har hunnit. Och jag fattade inte varför jag var så jävla stressad. Ända tills jag började ta tag i. Så då började jag rota i det. Så då gjorde jag en YouTube-kanal som heter Change, som är 120 precis. Avsnitt. Som bara är jag och en iPhone. Och
som heter, säger du igen?
Change, TJEINCH.com.
Den är så enkel.
Om man stavar det fel så hittar ingen in. Det är jättebra.
Men alltså, vad händer där då? Då är du 18, du flyttar till Stockholm.
Jag är 18, jag har haft ett...
Kan du prata skånska?
Ja, det kan jag. Vill du det? Hela podden.
Nej men gud, vad roligt.
Ja, jag har inte fått min första roll på skånska.
Jag älskar hur ni kan ändra så här. Gud vad förlåt. Ja. Nu blev jag alldeles...
Nej, men jag blev aldrig någon bra skåning. De var från Norrland. Malmö på den tiden var liksom ett paradis för företag. Man skulle flytta ner dit och göra karriär på olika företag. Det skulle vara Miami of Sweden.
Okay.
Så att vi pratade inte så bra skånska hemma. Men jag bodde ju kvar där tills jag blev 18, men mina tonår var jobbiga. Jag undrade om jag var ensam. The only gay in the village.
Good.
I kombination med att han började må dåligt. Och, så att jag förstod ju långsamt att han, det här kommer nog inte gå bra. Och när man förstår någonting långsamt, det är också farligt. För det är 13, 14, 15, 16, 17, 18, till slut blir man lite hemmablind.
Mm.
Och man har försökt att kommunicera, man har försökt att reach out från det man har när man är ung.
Mm.
Ah, jag visste nog vad som skulle hända. Jag var inte förvånad.
Nej. Och vad hände då?
Han misskötte sig. Och han hamnade också... Har fått reda på efteråt på andra, omplacerade på andra arbetsuppgifter som han inte sa hemma. Så han gick ju till ett låtsasjobb i 2 år.
Mm.
Och mamma förstod nog inte allting och ville skilja sig. Och, alltså kombinationen av skilsmässa, hans arbetssituation, att vi tappar kontakten. Han såg mindre och mindre framför livet. Så att han, det finns ju många som säger att självmords patienter eller vad man ska säga som överlever ett självmordsförsök, de kan ju beskriva efteråt att de tyckte på riktigt att världen nog blir en bättre plats om de inte är där.
Mm.
Och det är så sorgligt. Mm. Men det har tröstat mig många gånger att det var så han tänkte.
Mm.
Mm. Så han hamnade till slut på tillfälligt inlagd på Sankt Lars mentalsjukhus och flydde därifrån på en cykel som var ditfraktad av mamma, för han sa att han ville motionera, ljög och cyklade till tåget och slängde sig framför tåget mellan Malmö och Lund. Hemskt.
Och hur fick du reda på det?
Telefonsamtal från mamma som ringde från Malmö.
Kände du skuld för att du inte var där, eller förstår du min...
Nej, jag gjorde inte det. Därför att jag tror, och det är också så här teori jag har efteråt, att någonting händer ju när man slår sig så där hårt. Man får ju brosk på en gång. Mm. Någon slags järnridå som slår ner för att man ska överleva.
Mm.
Och den dörren öppnar man jättelångsamt tills man kan känna och förstå allting igen. Det kom säkert fram skuld. Och så massor med känslor. Jag har ju legat ganska mycket på terapisoffan och sådär. Lärt känna mig själv. Genom helt andra människor, andra situationer. Mm. Så man fattar att det hänger ihop med det här.
Mm.
Nu har jag ju mycket, mycket tydligare koll på mina reagenser.
Mm.
Och speciellt när det gäller äldre män som blir åsidosatta någonstans. Då kan jag få så här panik. Det, liksom, det blåses upp en sån här krockkudde runt hela mig. Ja. Som bara... nu blir han omplacerad.
Vi måste ta hand om honom.
Mitt bästa exempel var att någon som blev omplacerad så här fort, nej, avskedad fort. Men man förstår ju när någon bara, ja, jag har bara 2 veckor kvar, pang, så är det bara.
Mm.
Och jag bara, nej, vi måste byta kläder på dig. Han bara, va? Jo, men min man är så irriterad på mig. Jag har så mycket kläder hemma med en massa taggar i och jag köper för mycket kläder. Och Greta Thunberg skulle vara så arg. Kom hem till mig, ta dem, vi är samma storlek varje dag, så ska du ha ny Shetlandströja, ny mohair, bara.
Men
ny
varför? Kluga.
Därför att jag ville att han på den gamla arbetsplatsen skulle tåga ut som en segrare. Som bara, så alla skulle undra, inte tycka synd om honom, utan vad är du på väg? Liksom, och så här. Och när han gick med 2 stora Ikea-blåa kassar med kläder med lappar i, så kände jag bara, wow, jag är rädd. Och han var inte ett dugg suicidal.
Nej.
han var bara glad för att få utökad garderob i massa rosa och turkosa färger som inte passar mig.
Men alltså, jag kan tänka på när du beskriver din pappa där, att han gick till ett låtsasjobb i 2 år och så. Och nästan så att hjärtat gör ont för vad mycket ångest han måste ha gått och burit på, kan jag tänka.
Mm.
Anklagar du arbetsplatsen någonting?
Ja, det gör jag delvis.
Ja.
Ja.
Att man inte såg eller lyssnade eller...
Ja, det gör jag. Och jag berättar om det i den där Change-kanalen också. Mm. Så vill man så kan man gå in och lyssna på det. För jag skrev brev till den gamla vdn som inte lever idag. Och jag tog tag i saker därför jag ville veta vad hände verkligen där. Och jag vet att min mamma till exempel var väldigt arg på företagsdoktorn som jobbade där. Det skrevs ut mediciner som, vad är det här? Det här är ju inte... Du tar ju inte Valium mot depression. Jag vet inte vad det var för tabletter. Men det var ju inte psykofarmaka av idag.
Nej.
Så att det var en massa slarv runt omkring det här.
Mm.
Men det är ju inte frånkopplat min pappas personlighet. Nej. Eller var han kom ifrån. Alltså, han kanske var skitbesvärlig. Jag har ingen aning.
Hur reagerade ni i familjen, om man säger? Du har en syster och en mamma och du. Mm. Som ju delar den här upplevelsen alla... Liksom var din pappas närmsta. Har ni pratat mycket med varandra om det?
Alltså, mamma lever inte längre. Och jag tror hennes immunförsvar blev nog delvis påverkat av det här faktiskt. Att det var skitjobbigt för henne att veta att hon mitt i allt det här kaoset faktiskt var den som ville skilja sig från honom.
Ja,
alltså, det ska man leva med efteråt också, med den skulden som det innebär. Och jag blamar inte henne, men hon blamar nog sig själv jättemycket. Så jag tycker synd om hennes här i efterhand, att hon hade en olöslig situation.
Ja.
Men man försöker ofta... Det finns ett sånt bra uttryck för efterlevande som jag älskar. Överlevare i sorg orsakad av självmord.
Mm.
Jag älskar den liksom meningen, för att det betyder också att vi är överlevare på olika sätt.
Mm, precis.
Så en del vill prata jättemycket. Mm. En del måste få gå in i sig själv. En del bestämmer sig för att aldrig mer blir så. Mm. Alla måste ju få reagera olika. Mm. Men vi är överlevare, det är vi gemensamt. Mm. Om vi har bestämt oss för att inte själva ta våra liv.
Mm.
Upplevde ni då, för Mia har ju sin...
Mm.
Med Kalle.
Mm.
Hur länge var ni tillsammans?
I 7 år.
Oj, det är länge.
Mm. Och vi hade varit tillsammans i 2 veckor när han berättade i detalj hur hans begravning skulle gå till. Och jag hade aldrig ens tänkt att jag skulle dö. Så att det var ju liksom, det var som att han hade ett så här svart hål inom sig som inte... på något sätt gick och vända.
Mm.
Och jag kommer ihåg någon gång när vi satt och pratade och han berättade ytterligare mer saker som han hade upplevt i sin uppväxt och så. Och också hur det hade påverkat honom. Och jag vet jag minns precis vad jag satt när jag insåg att så här, oj, det här kommer aldrig gå att reparera. Men jag får inte visa honom att jag ser det. Jag vill inte att han ska se den reaktionen hos mig.
Vad var det som inte gick?
För att jag kände att så här, det kommer aldrig bli bra. Han kommer aldrig liksom... Vi var ju också i liksom missbruk. Och skillnaden mellan oss två förenklat var ju att jag blev duktig på att ljuga för mig själv, ompassa verkligheten för att jag inte skulle må dåligt. Alltså för att inte känna. Medan han klarade inte det.
Mm.
Jag blev bra på att ljuga för mig själv och andra. Han klarade inte det, så han kunde väcka mig mitt i natten och så här, vi har blivit dåliga människor, Mia. Och jag bara, nej men gud, håll käften. Alltså nu knarkar vi och då ska vi fan må bra. Alltså så.
Mm.
Medan han kunde aldrig det. Så att ibland så tänker jag så där, och jag brukar säga det, att hade världen varit rättvis så hade ju han levt och inte jag. För han var liksom en renare, godare människa. Men min förmåga att göra om verkligheten räddade livet på mig då. Jag fick ju deala med mycket lögner när jag blev nykter för att ha ett bra liv. Men det skyddade mig då. Men... ja, han hade en helt... Det var som att han var så mycket äldre och hade levt så... Han var som liksom en gammal själ. Det är häftigt att jag lärde mig så mycket av honom genom de här åren. För att han hade så på något sätt erfarenhet fast han var så ung. För det var så liksom mycket allvar i hans liv.
Hur var han då?
Han trodde inte han skulle bli äldre än 25, men han blev 26 år och 7 månader.
Okay. Mm.
Och då var det ju så att han väntade ju tills att jag hade blivit nykter och drogfri. För han kände ju att det var hans fel att jag hade blivit beroende, vilket det inte var.
Mm.
Och när han kände sig trygg i att det skulle gå bra för mig, så var han redo att gå vidare.
Alltså det här är det, dömer, jag kan ju känna så här, alltså jag skulle bli så arg.
Arg?
Du är för livsglad författare här.
Ja, men jag är det. Men jag känner, nej men alltså, jag sa ju det till dig, Mia. För jag sa till Mia när jag pratade med henne om det här. Okej, jag får vara den som ställer dumma frågor. Då sa Mia, det finns inga dumma frågor. Men det finns ju frågor som kan låta lite dumma i ljuset av någon annans erfarenheter. Och vad jag menar med det är...
Man blir ju arg.
Hur kan man inte... Alltså, som med honom när han är då ändå så ung och din pappa, att man inte säger din jävel, varför gjorde det?
Nej, men för mig, jag hade en mycket värre reaktion än en sån lite enkel ilska. Ja. Det hade ju varit skönt att kunna lägga det på honom. Jag hade ju tänkt att det är bättre att han dör än att han knarkar och så tar han livet av sig. Det kan jag säga är lite värre att leva med än att man blir arg på att någon har lämnat en. Det är ju en del i en sorg. Alltså ilska är inget farligt. Att bli arg på någon för att den har liksom gjort något som gör en illa, det är ju inget att vara rädd för.
Nej.
Alltså det har vi ju, kan man ju ha i smått och stort.
Nej, jag menar inte att man är rädd för det, utan jag bara undrar vad det är för reaktioner
som
uppstår.
Fast jag tror så här att det som är, det är ju så att att bli arg på någon för att den inte stod ut, det är ju att vara alltså det är ju att utgå ifrån att den på något sätt hade mer kraft än vad den hade, att den hade andra möjligheter. Alltså, jag tror att din pappa gjorde så gott han kunde med det han hade där och då. Han klarade liksom inte mer. Han hade aldrig fått lärt sig att få prata. Han hade aldrig att leva i 2 år och gå till ett låtsasjobb. Alltså hela identiteten, hela stoltheten. Så.
Och vi hade ju inte lärt oss att fråga.
Och ni hade inte lärt er att fråga heller. Så att jag tror att bli arg initialt, men att fastna i ilskan.
Nej, det tror jag.
Det tror jag
förstår.
Då skyddar man sig och så dömer man dem. Mm. Så att jag tror att det bästa man kan göra är väl att så här, men lite man säger ju, det finns ju massa såna här quotes liksom, att typ man kan inte döma någon förrän man har gått en mil i deras skor. Alltså jag tror att dit kommer man, att man vill förstå och då släpper ju ilskan liksom, men det är ju en del i processen.
Så att jag tänker man känner sig,
men däremot känner sig jag blev arg på andra.
Ja, det är också någonting
det blev
jag har skrivit.
Jag blev arg på andra. Ja, jag blev arg på. Jag gick på A-möten och då satte folk där och sa så här: Gud finns, för annars skulle inte jag ha suttit här. Och fy fan, jag gav dem onda ögat allihopa. För jag kände att de sa att så här, det fanns någon jävla gud som valde dem och inte min, du vet. Så de kunde jag bli arg på. Vilket ju blir också så här, de utgår ju bara
de
från
sig. De hade ingen aning.
Jag fastnade
inte. Nej, jag fattar. Nej.
Men så att, någonstans får man väl ut ilska, men jag var aldrig arg på honom. För jag vet att han
försökte.
Åh, herregud, vad jag har gått bredvid och sett. Och fy fasiken, ja.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kände ni er aldrig liksom övergivna?
Jo,
sådär?
Det är klart. Alltså, jag, framförallt så har man liksom hamnat i 1000 situationer i privatliv där det är människor som man är tillsammans med. Man vet att det är, vi passar inte för varandra, vi ska inte vara ihop. Men glömna inte mig.
Nej,
för själva lämnandet, det var katastrof.
Ja.
Alltså, jag har ju klamrat mig fast vid en alldeles för ung pojke som jag hoppade skulle lösa mitt liv en gång. Alltså, hur fan kunde jag tro det, stackars människa som dessutom hade en halvdöd mamma han med precis då.
Ja.
Alltså, det var jättedumt. Men man lastade, man klarade inte av. Jag kunde ju i flera år kunde jag så gråta om någon sa upp sig. Liksom, alla förändringar.
Alla former av förändring och avslut.
Det var därför jag var tvungen att göra en change-kanal. Bara liksom, jag måste lära mig att förändringar är okej.
Ja.
De andra förändringarna, vanliga förändringar, små förändringar.
Ja, för jag skulle säga att för mig då som jag var ju ny, jag hade varit nykter i 7 månader. Mm. Så att jag hade inte någon flyktmarginal.
Nej.
För att då hade jag ju tagit återfall. Så jag var liksom tvungen att dela med allt där och då.
Mm.
Det idag är ju en av de sakerna i mitt liv som jag har mest nytta av.
Mm.
Jag har överlevt det svåraste man kan vara med om. Jag behöver inte vara rädd för någonting.
Nej.
Mm.
Grattis.
Ja. Nej, men lite mitt så. Upp, ja. Alltså mitt uppe i allting. Ja. Mm.
Ja, att förlora någon som man har nära
sig. Och också kan jag säga att i mitt jobb när jag liksom coachar personer så är det nog den upplevelsen som gör mig extra skicklig. För att jag försökte verkligen rädda livet på honom på alla möjliga sätt. Och jag kan vara ganska så där duktig på att få med och hela så. Men jag lyckades inte. Och den insikten att jag lyckades inte rädda den jag älskade mest, det gör att jag vet att jag kan inte rädda någon.
Nej.
Så jag försöker inte. Men när människor vill liksom rädda sig själva så är jag väldigt bra på att heja på.
Mm.
Så att jag har den, jag tror att den har jag också med mig där.
Men alltså, när du fick reda på det här, din mamma ringer, hur ser de kommande dagarna ut då?
Nej, men jag tror att den där järnridån slog ner runt omkring min ungdom och då var jag bara ungdom. Alltså skulle jag titta tillbaka på mig idag skulle jag tycka att jag var förskräcklig och egocentrisk i mitt överlevande just då.
Ja.
Mm. Men det var mitt sätt.
Men att det liksom, räddade livet på dig.
Det räddade livet på mig.
Men fick du då, för precis det här jag undrar, beroende på, för du sa ju förut att vi är alla överlevare. Vi reagerar på olika sätt. En del vill prata mycket, en del vill inte prata alls. Men, och sen nämner du då omgivningen och då tänker jag på det här. Är omgivningen där och undrar varför är du inte mera ledsen eller varför, alltså förstår du, för omgivningen kan ju också ha en del synpunkter på hur det sorgarbetet som kommer efter ser ut.
Om jag går tillbaka till det där att man är överlevare på 1000 olika sätt. En del kanske sjunker in och behöver verkligen omhändertagande. Jag är ganska aktiv påhittig person, son av min pappa. Så att jag hittade en ny pappa. Jag tog ett annat jobb. Jag flyttade. Jag tog några steg framåt. Jag bestämde mig för att inte bli som han. Alltså jag gjorde grejer istället. Som var väl min räddning. Att jag tog ett riktigt djupt andetag och simmade över en annan kanal istället.
Mm.
Och det tror jag räddade mig.
Mm.
Att jag, och sen så också att jag fick en, hade inte behovet av att se och kanske ha att göra med att man var gay och förstod att nej, men det här måste ju bli någon annan slags familjekänsla än den vanliga kärnfamiljen redan då, redan som en tonåring. Men jag tog en pappa där och en mamma där och ett nytt syskon där och liksom breddade hela, utöka aktieportföljen.
Så att om någon men precis, att om man blir av med en så har jag täckt upp med liksom, jag har ett helt faktiskt. Gäng.
Och blandade även ihop så där chefer som Maria Knutsson på Gul och Blå var ju min låtsas mamma. Lasse Knutsson var min låtsas pappa, min barndomskompis pappa Göte, jätteviktig låtsas pappa. Så jag tog också många papper så att de inte skulle känna sig förtydligt.
Nej, men gud vad gulligt. Och också kanske lite så att de inte tröttnade på dig, så att det inte blev för mycket med dig. Så du delade ut det så att de behövde bara stå ut med dig i lagom doser.
Plus att jag ville ju inte sno någons pappa liksom,
nej,
på heltid.
Du ville bara snylta lite.
Ja.
Men får jag fråga, gjorde du det här medvetet? Nej, eller såg du det efteråt?
Nej, jag har sett det efteråt.
Mm.
Men när jag fyllde 50 så då ville jag inte ha en sån här sittande middag där alla sitter och skålar med varandra och tal och grejer.
Mm.
Men jag ville ändå, så att jag gjorde en cocktail med jättemycket folk. Men så kände jag ändå sista sekunden att fan, jag vill ändå ha de där närmaste. Vilka är det?
Mm.
Så då gjorde jag en middag för mina extra mammor som inte kände varandra.
Nej.
Och
inte visste om att de hade varit det.
Nej, inte det heller. Och sen så fick ingen hålla tal till mig, utan jag höll tal till en och en runt omkring bordet. En mamma var faktiskt en man.
Det är ju typiskt dig.
Ja, det var jättekul. Det var så kul och det kändes så riktigt. Och det var också en sån där 5 kronor som trillade ner sent i mitt huvud. Att shit, utan de här personerna hade det inte gått.
Mm.
Och det var inte alla som var 25 år äldre som hade kunnat vara min mamma heller. Utan det var bara människor som hade kommit in i mitt liv på några situationer som var så här.
Mm.
Hade inte du varit där då så vet jag fan inte hur det hade gått. Det är skönt att tacka.
Ja, jättekul. jätteviktigt att få tacka.
Ja, älskar
det. Jag med.
Reflekterar vi för sällan över sånt, tycker du? Vi pratade lite grann om det i ett avsnitt, förra avsnittet, när vi pratade om utvecklingssamtal. Vi pratade liksom om just det här med, som är min pappa, och man liksom har saker som man vill säga innan det är för sent.
Ja, men jag känner alltid att det är någon slags överfärgad kalsong i tvätten som man har fått på sig, så om man nu är vittvätt själv.
Mm.
Som man måste komma ihåg. Man måste komma ihåg att här, jag har ju badat med den och den och den. Det hade inte blivit så här om det inte hade.
Nej.
Om inte vi hade träffats.
Mm. För det gjorde väl, alltså, när Kalle, hur fick du reda på det?
Gud. Jag hade inte fått tag på honom på några dagar. Men det var ju ett tag sedan. Nu är det, vad blir det, 22 år sedan. Så att det var inte sådär så som vi håller på uppkopplade nu. Så det var inte jättekonstigt. För han hade flyttat till Västerås och han liksom jobbade där. Så jag hade inte hört från honom på några dagar. Och jag var ganska uppe i mitt. Jag skulle liksom flytta till något sådär halvvägshus. Och liksom, ja, men det var mycket med mitt. Så att jag liksom reflekterade inte så mycket mer. Till saken hör att hans mamma inte ville ha något med mig att göra vid den här perioden. Vi har hittat en relation sen, men där och då. Alltså. Så att det var faktiskt så att jag åkte tunnelbana och stötte på en ytterst otrevlig person som både jag och Kalle kände från liksom tidigare där vi bodde. Och så säger han så här: ja, nu har han fått vad han tål. Jag bara, vad pratar du om? Nej, men Kalle, han ligger där och tuggar gräs nu. Så fick jag reda på det.
Nej.
Mm. Och då så bara så här: Mia, visa ingenting. Gå härifrån bara. Säg ingenting. Och sen kommer den där chocken. Nu är det ju så att hade jag aldrig tänkt att jag visste att han mådde dåligt, så hade det blivit en annan. Men man är ändå inte förberedd.
Nej.
Och sen så gick jag och ringde till hans mammas bästa kompis.
Mm.
Och hon sa: vet du inte om det? Jag bara, nej. Då hade han dött 3 dagar tidigare. Och så frågade jag henne: så här, kan du kolla liksom med Kalles mamma om det är okej att jag ringer dit?
Mm.
Och då gjorde jag det. Och sen så ville hon inte att jag var med på begravningen.
Mm.
Och det kände jag inte att jag behövde heller för att ta farväl. Nej. På egen hand. Så det var inte där det, för mig är det inte liksom i det händelsen. Och jag kunde också känna att jag förstod hans mamma, även om det såklart var. Men sen så jag tror att efter typ 6 månader efter att han dog, så skrev jag ett jättekort brev till hans mamma. Och då skrev jag att jag har full förståelse om du aldrig mer vill ha någon kontakt med mig. Men om du ändrar dig så finns jag här.
Mm.
För det jag kände var att så här, hon kommer längre fram. Vill jag prata med någon som minns allt det fina?
Mm. Mm.
Så det tog väl ett år, tror jag.
Mm.
Eller så här någonting.
Mm.
Runt ett år. Då hon bara ringde en dag.
Mm.
Och så hittade vi tillbaka. Så det känns som jag har kunnat göra vissa saker för henne som känns fina. För Kalle. Alltså så här, jag kunde bjuda henne till Paris när hon fyllde 70. Det vet jag att det hade han tyckt var fint. Så. Och sen i efterhand så inser jag ju att han tog ju farväl av oss alla. Och sen klädde han sig i sina finaste kläder. Och så satte han sig på liksom en fin trappa och initierade en överdos. Så det var ju så det gick till.
Ja, alltså, jag tänker på när vi... Jag minns det här... Att jag liksom försökte förstå det här som hände med Eva då, som jag sa på posten i Göteborg. Och jag var ju sådär, men vadå? Det kan inte stämma. Hon hade skrivit ett brev. Mm. Så att alla visste varför och så. Det ska inte jag gå in på, för att det känns inte som att det är viktigt eller min sak. Men då var jag så här: varför då? Hon var ju jätteglad. Mm. Alltså vi har ju haft det igår. Hon var ju här igår.
Mm.
Vi hade ju samma pass och hon var ju asglad.
Mm.
Och det låter idag som när jag är lite klokare som att varför ens liksom ställa frågan, för det är ingen som kan svara. Men då var det en som sa i min närhet, jag minns inte vem det var, det kan ha varit en polis, jag kommer inte ihåg, som sa att men det är väldigt typiskt för dem som tar sitt liv, ja, att de mår väldigt bra när de har fattat beslutet.
Ja. Det blir en lättnad, det blir konkret. Så det är jättevanligt att man efteråt så här, fast nu hade det var han nu, ju, ja, nu hade, mådde han ju bra.
Han skulle eller ha
fest. Nu var han skulle ha fest, precis så.
Var det så med din pappa också? Eller nej, vet du inte om?
Nej, det vet
han
inte om.
Han var ju inlagd där.
Mm, ja, precis. Ja,
så det behöver inte vara så för alla. Men nej, det finns en ja, person är att man går in i en slags eufori och sen låter man impulshandlingen styra. Att
ja, för slitdis ovisshet är för sig själv. Alltså ovisshet är överhuvudtaget är ganska slitsamt. Mm. Du vet, så här, ska jag inte så. Så att när alltså det vet man ju själv när man har tagit ett beslut. Mm, ja. Redan där kan det finnas en sån här, man har bara tagit ett beslut, man har inte gjort något än, men bara det att man tog ett beslut.
Ja,
man
jag liksom, ska skilja mig.
Bara det kan göra att man så här,
Gud,
så
skönt.
Det är precis det som händer där, fast det här är då.
Och sen är det impulshandlingen som saknas.
Exakt.
Och det är det man pratar om, att det är där du kan rädda folk, för om du vågar fråga.
Ja. Det är precis min fråga. Okej, så då har jag bestämt mig nu.
Mm, och då ska jag fråga dig så här, Kristina, du verkar lycklig.
Ja.
Men du har ju varit så deprimerad innan. Det är väl inte så att du funderar på att ta livet av dig?
Men så kan man inte fråga.
Jo. Jo!
Det är så jag ska fråga. Jag ska våga fråga.
Ja.
För att det har du aldrig vågat verbalisera för någon annan. Så då känner du så här, shit. Han frågar, han ser mig.
Ja.
Han frågar, och då kommer du börja gråta och säga ja. För du har gått och tänkt det och du har varit helt själv med den här tanken.
Mm.
Så att det, då kommer jag få fram det och då vet jag att du är i fara.
Precis, för många som har den här typen av tankar vet att andra blir skrämda och rädda. Och det är jättejobbigt med andras skrämsel och rädslor. Så att många vågar inte prata om hur det känns för att de vet att andra inte klarar av det. Så det bästa du kan göra är att faktiskt
men då hänger du jättemycket på oss som går, alltså då hänger du ju jättemycket på, eller?
Många fler måste göra mycket mer. Den nya slagdängan som mind.se, SPES som är Suicide Prevention efterlevnadsskydd och Suicide Zero tillsammans jobbar efter nu.
Många, vad sa du?
Många, många fler måste göra mycket mer.
Jättebra.
Och det är att vara vaken för depression. Att se varandra, att våga prata om de här grejerna så att man upptäcker det i tid.
Mm. Och alltså ställa en sån rak fråga.
Ja, i kombination med att samhället måste bygga stängsel runt tåg. Måste bygga broar som inte går att hoppa på impulshandling, utan det tar mycket längre tid att klättra över ett stängsel så man hinner ångra sig.
Mm.
För att de är ju också... Det finns studier som säger att det är jättemycket som är impulshandling.
Absolut.
Så kan du hoppa över impulsen. Du har gått och tänkt det, du har planerat det. Men så krävs det bara den där lilla, lilla grejen som gör att du ska skita i impulshandlingen. Och då kan det vara liksom, nej men shit, det här, jag tänkte hoppa framför ett tåg, men det är ett stängsel i vägen här.
Ja, du hinner liksom bli stoppad i, och så hinner den där impulsen liksom gå över till.
Och jag tänker det på varje gång, nu har jag rest väldigt mycket i mitt liv och varit på tusen olika ställen i världen, men det är på väldigt många ställen i världen så är det ju faktiskt skydd vid tunnelbanestationen. Du kommer inte på Bangkok Airlines, eller vad heter den här Skytrain, förrän plastbitarna har öppnat sig liksom.
Men så här, du menar att det är en...
Alltså jag vill att de ska bygga de här skydden tunnelbanan imorgon.
Mm.
Varför ska det vara oskyddat där? Det är ju helt sjukt egentligen.
Här i Stockholm så har vi ju då, för alla som inte har tunnelbana, så är ju tåget kommer in på ett spår. Det finns en station där man har byggt dörrar som man måste liksom stå och vänta då innan man kommer in. Och det är ju vid pendeltågstationen på Odenplan eller på Centralen, jag minns inte.
Är det så där?
Ja, där finns det. Men... För att det sker rätt många självmord
i tunnelbanan.
Mm.
Och där kan jag inte ens föreställa mig hur en tågchaufför då upplever en sån sak. Men okej, så man ska ställa frågan rakt ut.
Mm.
Mm.
Och man ska vara nyfiken och vara liksom peta.
Man ska ju akta sig för att vara dömande.
Ja, precis. Ja, för där har där vi liksom...
Man ska inte ha så jävla mycket åsikter. Men man ska vara... Alltså så här, när du sa det innan det här just med att ställa en dum fråga. Mm. Alltså så här, det kan ju bara bli dumt om du får personen att känna sig dålig.
Ja.
Så att det är viktigt att du faktiskt är... Liksom, alltså visar medkänsla.
Mm.
Att du är omtänkt... Alltså att du... bryr dig,
mm.
men inte att så här, för nu tycker jag att du minsann ska du,
du som
vet,
har så mycket att leva för
ja men precis, inte håll inte på där utan verkligen liksom var alltså lyhörd och fråga just det här som du sa var ju fantastiskt men sen ska du vara tyst och låta personen prata
ja men om vi säger då att jag sitter på riktigt med någon och så frågar jag ställer jag den här frågan, det är väl inte så att du har funderat på att ta ditt liv, och då så säger den här personen, kan vi låtsas då att, jo, jag har faktiskt det. Mm. Vad gör jag då?
Nej, men sen måste du ju ringa 112. Alltså, du måste ju ta personen till en doktor.
Mm.
Eller till en psykolog. Eller en hjälpcentral. Du måste, du
kan, men den här personen inte, vill inte.
Nej, men då får du envisas med det.
Mm.
Och bara lyssna som du säger. Att inte...
Ja, men alltså, det skulle du säga så här, jo, det har jag. Okej. Okay. Hur långt har du kommit i de tankarna då? Nej, men jag tror inte så här. Okej, vad skulle någon kunna göra? Alltså bara fortsätt, var intresserad, fortsätt fråga så att den öppnar sig, så att den kommer upp, så att du kan avgöra det så här. Jag ska köra dig till Sankt Göran så de låser in dig, så att vi skyddar dig för att det är akut. Eller är det så att vi faktiskt ska hitta någon? Det kanske räcker med liksom, en psykolog om 3 dagar. Och att du kanske kan så här, hitta
sova hos
någon
mig i natt.
Ja, men precis så här har du någon. Alltså så här, just att inte liksom bara lämna dem inte ensamma, men liksom lyssna på dem och tänk inte, för jag hade velat det här om jag var, utan försök lyssna vad de vill och behöver. Det tror jag också, för att man
liksom... Nej, men alltså att själv vara medmänniska och också inse att man inte är utbildad tycker jag är viktigt.
Precis.
För att den här personen som man inte har sagt det här någon gång i sitt liv har kanske ingen entry point på någon doktor eller någon, han kanske inte har träffat någon professionell människa i hela sitt liv. Jag har nog, eller det har jag väl, varit deprimerad i mitt liv, men då har jag ju haft 2 psykologer som jag har pratat med förut. Jag vet ju, telefonnumren står ju i min bok, så jag vet ju vem jag ska ha.
För det är en enorm tröskel att då, när man inte mår bra, försöka hitta någon som ska hjälpa en att må bättre.
Nej, men alltså att må dåligt och börja googla då.
Ja, men det är som nu har jag en god vän som mår dåligt, och som jag då har hittat en jättebra psykolog till, och så hörde jag mig till den psykologen och sa, har du någon liksom ganska snart tid? Och, så här, och då sa han så här, ja men be hen höra av sig. Jag bara, nej, utan du och jag bestämmer en tid. För att det vet jag. Det här är numret. Det är så här, ibland kan det vara det också. Man orkar liksom inte ringa.
Nej.
Så jag bara, nej, du och jag bestämmer en tid. Jag bara ser till liksom att hen kommer dit. Så att man tänker så här, vad kan jag hjälpa till med där? Att för att man, ofta är det ju så här att fast personen måste själv känna sig redo. Men mår man för dåligt så gäller inte de där vanliga sakerna.
Och on that note så finns det på suicidezero.se's hemsida hjälpnummer, flera olika, både till vanliga sjukvården och också stöd, bara telefonstöd på linjen, så att får man en sån här känsla att nej, men vi måste ringa någon, man kan väl vara 2 som ringer, alltså, det är högtalartelefon,
man kan säga precis. Nu ringer jag åt min vän
vi sitter 2 här, vad ska vi göra? Var en kompis, håll i handen, men se till så det finns en entry point till, så att man vet att om den personen är ensam, så vet de åtminstone ska hitta in.
Och sen vad jag förstår då, om man ska avrunda lite grann, jag skulle kunna prata jättemycket, men vi har pratat jättemycket redan, att egentligen lyfta upp det. Alltså istället, alltså ta ut ur ryggsäcken liksom, alltså att damma av det, så att det inte blir läskigt för oss som inte har erfarenheten att prata om det.
Alltså en person som mår dåligt mår ju inte sämre av att vi vågar fråga och att vi bryr oss.
Nej.
Utan snarare av att vara ensam med sin ångest. Alltså den får ju inte mer liksom, om man säger, mår inte sämre av att vi
bryr oss.
vågar bry oss.
Sen har jag ju min egen teori, men det är ju baserat på pappas, eftersom han var den generationen, livet förändrades för honom, det var svårt att hänga med. Men jag tror det gäller oss också, med alla skärmar som kan ändras och customizas till höger och vänster och hela världen är så förändringsbar och arbetsplatserna blir ännu hårdare och människor blir ännu mer utbytbara och det går fortare och fortare, så tror jag att vi ska öva oss i små förändringar och känna att det kommer att funka ändå fast det förändras. Så att vi själva är, jag menar inte att vi ska vara hoppjärkor eller sluta vara lojala eller sådär, men bara känslan av att man inte är en litet kugghjul i maskineriet och någon kan köra över en, utan så här ser världen ut nu. Den är förändringsbar och man måste själv vara förändringsbar och om man då drabbas av någon förändring utifrån, så kanske man, ja, men man kanske bara borstar tänderna från ett annat håll. Alltså, fastna inte i så mycket rutiner för din egen del. För att då kanske vi blir överkörda. Liksom. En liten bara så här mentaltips. Liksom, för
men det är väl det jag och Kristina framförallt håller på med i den här podden. Pratar mycket självledarskap.
Ja,
så att man ska klara av det som sker, liksom på ett sätt.
Jag måste lyssna på er från början så att jag klarar att sitta här och vara guru och egentligen skita.
Jag skulle säga så här, ingen är guru egentligen, nej, utan vi är nog bara experter, höll jag på att säga, på våra egna liv och erfarenheter. Men du jobbar ju med, för det måste vi avsluta med, du jobbar ju med Suicide Zero. Och det finns på nätet och där finns det mycket för dem som undrar att läsa, eller hur?
Ja, jag är ambassadör för dem, så att mitt arbete handlar ju först och främst att rikta ljuset på deras organisation och på mind.se:s organisation och på SPES, för de jobbar ju tillsammans. Och det kommer ut i höst en ny version, en 2.0-version av den kampanjen som de tre organisationerna gjorde tillsammans förra året, som heter Stör döden.
Åh, vilket fint utav vad jag älskade det uttrycket.
Det är så bra.
Ja.
Ökade.
Nej, det ligger nog rätt så stadigt.
Okay.
Och jag kan inte de exakta siffrorna för de unga. Jag känner att jag är tillförordnad ambassadör för de äldre männen som fortfarande är den största gruppen.
Ja, jag tänkte fråga.
Och jag har ju ett naturligt krockkudde engagemang på dem. Så att,
det tycker jag är fint.
Det är väldigt fint.
Vi kan ju brinna på olika ställen. Ja. Vi har unga ambassadörer som har bättre kontakt med ungdomarna. Så här, men jag brinner för gubbsen. Alltså.
Ja, men jag tänker att det är lätt att hitta, om man säger, engagerade ideella krafter när det gäller de unga.
Ja.
Att det inte är lika lätt att träffa dem som dig brinner för liksom gubbsen. Det tycker jag är fantastiskt.
Nej, och sen så har jag liksom, jag har en sån här, som gaygubbe så är man ibland lite sån här välkommen heterogubbe för att prata med en gaygubbe. Det är lite, de öppnar sig för dig.
Ja, precis. Nej. För det blir mycket tryggare.
Ja, men nu har de funderat på gayrädsla i 35 år.
Nu
kan jag närma den där gaygubbe, för han verkar veta någonting. Så jag har jättemycket bra kontakt med liksom heterosnubbar där man får vara lite mjukare. De har ibland gissat att jag var nog lite mjukare än vad de är i 35 år. Så att vi har bra kontakt. Så att jag kände att om jag tar gubbsen då, de är ju inte heteros allihop. Det finns ju några gaygubbar som mår dåligt också. Men jag värnar lite från dem. För att gubbar är jävligt dåligt på att prata med varandra. De jobbar alldeles för mycket. De har bara en identitet och det är arbetet.
Sen har de ofta inte nära vänner. Så att om det blir en skilsmässa så är de väldigt ensamma. Och de har inte pratat.
Jag hoppas att den här stereotypen av farbröder kommer att gå över, för att mina yngre manliga vänner,
De beter sig på ett annat sätt.
Men det är alltså fortfarande 50 och uppåt har det lite ensamt ibland. Och det är ju inte mer.
Och så är hela identiteten är vad jag presterar på jobbet.
Och så blir man av med jobbet och sen så blir det ingenting.
Nej, det blir ingenting. Nej. Det här med vad vi ska arbeta med mellan 65 och 92, det får vi fundera på, men meningsfullt ska det vara.
Ja, meningsfullt ska det vara. Nu måste vi avrunda
då
faktiskt. För att den här studion som vi sitter i, är det någon annan som ska ha?
Ja.
Tack
för att jag fick komma.
Ja, men vi, framförallt tack för klokskap och värme och generositet.
Tack för att jag har fått lära mig lite mera saker. Alltså, jag har lärt mig jättemycket efter det här samtalet.
Vad bra. Vad glad jag blir.
Det är tur det. Tjing, tjing.
Tjing, tjing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.